Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från Smyna-kyrkan i Göteborg. Idag kommer Kristoffer Örvall tala om syn för det blinda.
Det här blir en spännande kväll, den har många bottnar. Den har botten utav På spåret med några riktiga genier som jag tror har spenderat minst 200 timmar i spårvagn för att göra detta möjligt. Någonting sånt i alla fall. Vi bjuder på lite chips och sådär. Nästa söndag så fortsätter den här festen med, då har vi har Smyna 19, men den är klockan 15. Någon bara, va? Jo, vi lägger ihop alla våra gudstjänster och så gör vi en riktig sån Super Sunday klockan 15. På samma plats, lite annan tid, men vi är här och övriga församlingen är här. Missa inte det, tänk nu inte, åh nu är det ingen Smyna 19 så nu kan jag sitta hemma och kolla på YouTube eller något. Kom hit istället klockan 15, det blir en riktig höjdare. Det brukar vara såna toppen gudstjänster, missa inte det, då ses vi där. Ja. Vi känner ju varandra de flesta av oss, men inte alla. Ja, jag känner igen många av er, men inte alla och så. Hoppas att du är här som inte brukar gå till kyrkan och känner att här kan man vara. Jag tänkte jag skulle vara lite sådär ärlig och bara ta några av de riktigt tuffa puckarna och så prata lite om dem. Och så tänkte jag öppna lite av mitt hjärta och så tänkte jag öppna några lite kluriga ställen i Bibeln och så får vi se vad Bibeln svarar på alla de frågor som jag kommer ställa i början. Det blir mycket frågor och ganska mörkt i början, men jag tror att Bibeln och Jesus har ett svar på alla de frågor som väcks om en liten stund. Jag har full respekt för att man har lite olika erfarenheter av den här helgen. Det är ju en alla helgona helg. Vi minns de som har gått före eller dött eller hur vi nu uttrycker oss. Och några av oss har ju någon nära vän. Eller kanske en familjemedlem. Så den här helgen betyder oerhört mycket. Och jag kommer röra lite vid det alldeles strax. För någon av oss så är man ju mitt i massa andra saker. Det är skola och någon har tenta imorgon och massa olika grejer. Vi befinner oss liksom på massa olika nivåer och massa olika frågor. Någon sitter här och är superkär och hoppas att få kyssas lite ikväll. Det kan ju vara så. Det är okej, man får vara där. Man får vara liksom på olika nivåer, på olika ställen. Så du får jättegärna hänga med mig nu i den här frågeställningen och känna att oh, det här drabbar mig. Men du får också sitta och tänka, ja det här är viktigt men jag funderar och brottas med något annat. Det är helt okej. Mot slutet av gudstjänsten, efter predikan så kommer vi ha förbön. Man kan tända ett ljus om man vill men jag skulle vilja slå ett slag för förbönen. Då går man fram till en förebedjare och så säger man, be för mig. Och så lägger den personen sin hand på din axel och så ber den en enkel bön. Du kan säga också vad du vill att den ska be för. Du kan komma med precis vad som helst. Men be för mig. Och är det någonting i predikan som träffar så är det ett sånt fantastiskt tillfälle. Att på något sätt bara inför en människa säga, ja, be för mig. Jag är pastor och har varit det ett tag. Jag har varit kristen så länge som jag minns mitt liv på något sätt. Jag tror att jag har en ganska stark tro. Jag tycker att den tål det mesta. Jag är väldigt imponerad av duktiga naturvetenskapsmän och kvinnor som på ett liksom skickligt sätt drar ut teorier om hur världen har kommit till och hur saker och ting hänger ihop. Och de allra skickligaste, de allra mest kunniga har ju lika många frågor som jag ibland har. Jag är imponerad av fysik och jag gillar matematik. Och jag gillar det liksom. Men min tro tål och håller för den mest skarpsinnige professorn. Jag upplever det, jag kan inte svara på alla frågor, men jag upplever att tron den håller. Liksom. Men det finns vissa tillfällen och vissa år så är det som att det här liksom hugger till lite extra. Jag ledde gudstjänsten här förra söndagen. Härlig gudstjänst, en fantastisk predikan av Anna Jorid. Lyssna gärna på den. Och så har man pastorsmåndag. Det är ni. Då är alla ni, nästan alla ni, och gör någonting viktigt. Och jag brukar gå och träna lite och sen sitter jag hemma och äter chips. Fantastiskt. Ett sånt upplägg. Alla andra har något annat att göra. Och det brukar vara väldigt, väldigt bra dagar. Men i måndags så var det 20 år sedan det var Backabranden. Diskoteksbranden på Backaplan. Då var jag 15 år. Och en av mina klasskompisar, Gilsad Javaheri Nasab, dog den kvällen. Och ytterligare 62 andra unga killar och tjejer, tonåringar, dog. För att fyra andra tonåringar inte blev insläppta på ett disco och tänkte, det här går inte. Vi får inte tappa ansiktet. Vi måste göra någonting. Vi startar en liten brand. Hur farligt kan det vara? 63 unga killar och tjejer dog. Ytterligare 150 någonting skadades oerhört allvarligt. Och sen dess har många mist sitt liv i kampen av att mörkret blev för stort och man orkar inte leva. Hur många vet vi inte riktigt exakt. Det var 20 år sedan i måndags och jag som Kristoffer Örvall, pastor i Smyna kyrkan, inser att jag sitter på allvar i min soffa och tvivlar på Gud. Vad gör du, Gud? Hur kunde du liksom låta det här hända? Och vad... Jag liksom, ganska snabbt är jag där intellektuellt och just det, du gav människan en fri vilja att liksom på ett eget sätt välja att antingen göra det som är gott eller det som är ont. För du, Gud, skapade inte robotar utan du skapade individer, människor kapabla till att älska men också kapabla till att hata. Så jag förstår liksom den förklaringen. Men vad är det för makt? Vad är det för fenomen, för mekanism som får 4 tonåringar att i rädsla av att tappa ansiktet, i rädsla av att inte vara inne, tända på? Jag vet att de inte ville att de här människorna skulle dö. Men deras förtvivlan, deras fasa över att inte vara populära vann över deras förnuft. Vad är det som får människor att ha en sån liksom syn på sig själv och på andra? Att det kan bli en sån fullständig katastrof. Så svart och mörkt i måndags för mig. Det får vara så ibland. Bara som ni vet. Jag tycker om att läsa. Jag tycker inte om att läsa, men jag tror att det är viktigt att vi läser om vår omvärld och förstår hur saker och ting är. Och jag jobbar mycket med människor i er ålder och ibland lite yngre. Och de senaste 10 åren har psykisk ohälsa bland unga fördubblats. Alltså i övriga Sverige bland befolkningen så mår folk bättre. Men er generation och folk yngre än er ner till 10 års ålder mår sämre än någonsin som man har börjat när man har undersökt detta. På 10 år så har de som sagt att det är mörkare än vad livet är ljust fördubblats. Vad är det för mekanismer? Vad är det som gör att när människor ser på sig själv och sitt eget liv så är mörkret större än ljuset? Jag har stått i förbönssituationer och liksom, jag vill bara liksom jättevagt beskriva fenomenet. Då och då kommer det killar och tjejer som är fantastiska. Som till det yttre både är vackra och snygga och allt vad det nu må vara. Som har en skola och som har en framtid och har alla möjligheter. Men som bara kommer och hatar sig själva. Berättar att när de ser sig själva i spegeln så ser de ett monster. De har såna komplex. Vi människor har såna komplex. Vi önskar att någonting var lite mindre och något annat var större. Någon önskar att man var smalare och någon önskar att man hade lite mer kropp liksom. Vad är det för mekanism som gör att den här generationen som många av oss är en del av håller på att gå fullständigt vilse i någonting? Vad är det? Och vad är Guds svar på detta? De frågorna har jag haft in i den här predikan och in i den här veckan. Och jag tänkte jag skulle läsa om syndafallet i Bibeln. Alltså, det är bara lite kort så. Det är ganska långt, jag hinner inte allt. Men jag ska läsa om ett ställe, så är det några ställen i saker detta jag tänkte liksom ta med. Jag ska läsa om syndafallet. När Adam och Eva väljer att gå sin egen väg istället för att följa det som Gud har sagt. Vi kommer in efter att de har ätit detta äpple. Första Mosebok kapitel 3, vers 8-13. De hörde Herren Gud vandra i trädgården i den svala kvällsvinden. Då gömde sig mannen och kvinnan bland träden för Herren Gud. Men Herren Gud ropade på mannen: "Var är du?" Han svarade, jag hörde dig komma i trädgården och blev rädd eftersom jag är naken. Och så gömde jag mig. Herren Gud sa, vem har talat om för dig att du är naken? Har du ätit av trädet som jag förbjöd dig att äta av? Mannen svarade, kvinnan som du har ställt till min sida, hon gav mig trädet och jag åt. Då sa Herren Gud till kvinnan, vad är det du har gjort? Hon svarade, ormen lurade mig och jag åt. Bibelns första bok berättar om den vackra skapelsen, men också om det förfärliga syndafallet. Och jag tänkte jag skulle försöka att på ett sätt förklara syndafallet och Guds svar på detta fall. Och jag har ingen perfekt bild, men jag har ändå försökt. Och den går liksom inte att dra åt alla håll och kanter, men jag tycker att den här bilden hjälper mig att förstå lite varför. Hur är det möjligt att en del av de saker och ting som sker i vår värld faktiskt sker? Nu ska jag illustrera syndafallet. Jag har en slägga med mig. Den är jättetung. Och jag har en spegel. Det här tror jag är syndafallet. När ondskan griper in i världen så händer det här. Vad då? Jo, innan syndafallet så levde Adam och Eva spritt språngande nakna, härligt. Och jag tror att de gjorde det rent fysiskt, men det finns ju någonting liksom på insidan som någon form av självklarhet att ja, men är man helt naken och funkar som det så duger man ju liksom. Man räcker precis som man är. Väldigt härligt, jag ska inte dra den här bilden för långt. Men sen så kommer syndafallet in och då är det som att helt plötsligt så går någonting sönder och deras syn förändras. De upptäcker och ser, nej men så här ser jag ut, så här är jag, det går ju inte. Och så skyller de sig och så gömmer de sig för Gud. Om vi tar den här spegeln och så ställer jag mig och tittar in i den. Vad är det jag ser då? Ja, men jag ser ju mig själv. Det är ju jag. Men det är ju en förvriden bild av vem jag egentligen verkligen är. Alltså jag har liksom det är flera ögon och så svänger ut lite här. Ser lite konstigt ut. Jag ser ju mig själv men ändå inte. Det är någonting i denna spegeln som gör att det jag ser inte är verkligheten. Jag tänker att det är det som många av oss här inne är med om när vi på morgonen vaknar upp och ställer oss och kollar oss i spegeln. Det är som att någonting har gått sönder så att istället för att se en ganska snygg och bra och framförallt helt unik människa finns ingen som du. Så när du tittar dig själv i spegeln, kanske om du går och tränar på ett gym eller när du går upp en morgon och kollar så ser du liksom, ja, tänk om jag hade lite mer här och lite mindre här och lite mer här och någon vill bli längre. Och för några av oss har det gått så långt att man tittar och ser sig själv i spegeln och känner, nej, jag måste göra någonting åt det. Och några av oss ägnar ju liksom livet åt att på något sätt förändra och arbeta. Och ett stort antal av alla de som befinner sig bland de här som har psykisk ohälsa, inte alla men många, kämpar ju med att det man ser både på utsidan men också på insidan klarar man inte av att riktigt leva med. Man är feg, man vågar inte stå upp, man kanske skäms. Man har en sån ångest över det man ser eller det som möter den i spegeln. Och så ägnar man hela sitt liv på något sätt att liksom putsa och bli lite bättre. Och så eftersom att spegeln är paj så spelar det ingen roll hur mycket man än gör. För man ser fortfarande någonting som är trasigt. Det är trasigt och det är trasigt. Ett resultat av syndafallet är att bilden av det som är du går sönder. Synen på dig själv blir trasig. Jag tänker att det var det som drev de här fyra tonåringarna som dödade 63 andra unga människor. Vi får inte tappa ansiktet. Tänk om någon hörde att vi inte fick komma in gratis. Jag är ju någonting. Liksom rädslan och kampen om att vara någonting. Det blev mörker. Synen på oss själva går sönder i syndafallet. Sen tror jag att synen på andra också blir påverkad. Alltså om jag ställer mig i rätt vinkel nu, ja det är lite svårt här, men då ser jag ju er. Men också förvridet, eller hur? Det är som att ni är verkligheten, men det är en annan verklighet som möter mig i den trasiga spegeln. Och det är liksom det enda sätt för mig att förklara. Det måste vara det som gör att vi ser på människor med som en trasig blick. Alltså, för några veckor sedan så fick några av våra församlingsmedlemmar utvisningsbeslut till ett land där deras tro, deras omvändelse är olaglig. Och jag vet att det här är en jättekomplex och svår fråga. Men det finns någonting i vår värld och i vårt land som gör att vi hellre stänger dörrar och skickar iväg folk till förtvivlan och undergång. För att vi tror inte på människor. Vi ser inte vad det verkligen är. Vi är hellre lite skeptiska. För det gäller att vi är säkra. Det är någonting i vår värld som har gått sönder. Så att när vi ser en människa så ser vi inte den vackra individ, helt unik, älskad av Gud. Utan vi ser något annat. Det är någonting som har gått sönder. Så när vi ser på andra så kan vi med lätthet tala illa om. Skitsnack är något av det ondaste som finns. Det förstör. Sen är det någonting i syndafallet som också förstör vår syn på framtiden, på hoppet. Och här tror jag väldigt många av oss är. Och jag har varit inne på det rätt mycket i höst. Det är som att vi tror att vår framtid och vårt hopp ligger krampaktigt i våra presterande händer. Men det är inte sant. Men vi tror det, för att vi ser på vår framtid och vårt hopp genom någon form av trasig spegel. Så vi tänker att om jag ska lyckas, då måste jag lyckas. Om jag ska bli någonting, då måste jag skapa mig någonting. Till och med synen på framtiden blir förstörd i syndafallet. Jag ska läsa och ta bara några ord ur Lukas kapitel 4, vers 18. Det är när Herrens ande kommer över Jesus. Och det är så ett oerhört ögonblick när Jesus själv liksom blir uppfylld fullständigt, smord av anden. Och så är det fyra ord som gör någonting med mig i detta. Så här säger Jesus i Lukas kapitel 4, vers 18. Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig till att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet. Det är som att Jesus kommer med syn för de blinda. Och jag tror att det handlar om den som kan vara blind rent fysiskt. Vi tror att ibland så griper Gud in och helar liksom kroppen. Och det är oerhört och det är svårt att begripa och svårt att ta på. Men det händer oftare än vad vi tror. Inte alltid, men ibland så är det som att kroppen blir liksom hel. Men jag kan inte undgå, men det här är bakgrunden, att tänka att när anden kommer och när Jesus är verksam så får den blinda syn. En ny syn. Lyssna på Andra Korinthierbrevet kapitel 5, vers 17-21. Det här är svaret, tror jag, på alla frågor om hur kan det bli? Hur kan allt det där gamla, trasiga. Så här står det. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Ibland tror vi att kristen tro handlar om att allting bara direkt blir perfekt. Att vi inte behöver leva med en trasighet i våra liv. Att det liksom inte går att tvivla som kristen eller att det bara är att... Men jag tror inte att det är sant. Det är inte Guds svar på det här problemet. Gud har ett annat svar, nämligen det här. Han ger en ny spegel. En hel spegel för oss att blicka in i. Där jag... Unik. Bara jag. Precis bara bra. En spegel där jag kan få se mig själv. En spegel som är riktig, som jag kan spegla mig och se andra. En spegel som ger mig ett hopp som är riktigt. En ny skapelse. Det är något nytt. Och med det här, båda de här, lever vi med som människor. Att vara kristen är inte bara att ha liksom Guds syn på dig själv, på världen och på framtiden. Utan det är också att leva i en verklighet där liksom det bräckliga, det trasiga och den synden präglar vår värld. Men vi har ett val, och det är att bestämma sig för: i vilken riktning ska jag gå? Med vilken syn ska jag se på andra? Men vilken syn ska liksom jag låta mitt liv få sina riktlinjer efter? Vad ska jag sätta mitt hopp till? Min egen prestation eller Guds syn? Och vi har också en möjlighet att få se på oss själva med Guds ögon. Syn för de blinda. Frihet till de förtryckta. Hur gör man då? Hur gör man då när vi liksom befinner oss i den här verkligheten? Där vi faktiskt har en bild av oss själva som inte riktigt stämmer överens. Har du märkt att du ibland oproportionerligt mycket oroar dig över saker och ting? Och så har det där liksom gått över och så märkte du att det var ju ingenting. Det är för att du ser genom en trasig spegel. Vet du, Gud kan få ge dig andra perspektiv. Du kommer behöva kämpa med den där spegeln i ditt liv. Men det finns, om du som kristen har valt att följa Jesus, så finns det en annan spegel. Ett annat hopp. Något som säger att... Jag läser i Uppenbarelseboken kapitel 3, vers 20. Och det, jag älskar att det börjar med se. Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Tänk att det finns både hör och se i detta. Jag tror att det finns en möjlighet som människa att uppfatta att Gud har något annat än det som världen har. Att Gud vill komma med något annat. Och det gäller dig som inte är kristen. Vet du, ikväll kan du få en annan röst. Du kan få se någonting annat över dig själv. Du kan få en annan syn på människor. Och du kan få ett annat hopp, en annan syn på framtiden. Och du som är kristen, kom ihåg att det där får du leva med. En liten parentes bara. I himlen. När Jesus kommer tillbaka. Bibeln berättar tydligt att det finns ett stopp för den här tiden då vi liksom lever med de här dubbelheten. När Jesus kommer tillbaka och säger stopp, nu finns ingen död, inget lidande, ingen sorg i himlen. Bibeln är så tydlig att det är en verklighet, så finns det bara den sanna spegeln. Men på vägen dit så lever vi med dubbelheterna. Ibland så känner vi det i oss. Man vill både göra det som är rätt och göra det som är fel. Hur är det möjligt? Jo, för att de här grejerna finns i oss. Men när du ser... Och när du hör att Jesus står vid din dörr och bultar, då kan han ge dig det perspektivet. Då kan han komma med något annat, komma med något nytt. Är du mycket fast i det som är trasigt? Jag tror att det är några som på riktigt behöver säga som det är till Gud när det gäller att jag försöker bygga min egen framtid. Men jag får bara sån ångest av det. Jag vill höra din röst starkare. Jag vill se något annat om min framtid. Ett annat hopp. Jag tror att några behöver be bönen. Jag ser på mig själv med så dåliga ögon. Det kan handla både om det fysiska, det yttre, men kanske framförallt om det inre. Du dömer dig själv. Du tillåter inte dig själv att vila. För du tänker att du måste ju vara med och göra något. Du, när någon säger något negativt så fastnar det så mycket hårdare än när någon säger något positivt. Du behöver liksom säga till Gud att jag vill ha mer av den synen. Som säger att du duger, du är fantastisk, du är vacker och du är unik och du är ett Guds barn. Och jag tror att vi alla behöver inse att allt för ofta så ser vi på världen och på andra människor genom en trasig spegel. Vi dömer människor, vi ser ner på människor. Vi behöver få ny syn på världen. En förvandlad syn på andra människor. Efesierbrevet kapitel 1, vers 18. Må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Till vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Är du i den här kampen i livet? Har du någonting som du ser som du inte borde se hos dig själv eller hos andra eller i världen? Säg det till Gud ikväll. Vet ni, jag tror inte vi har råd att vänta. Det är massa grejer som vi behöver liksom vara verkligen överlagda när vi tar beslut och viktiga beslut. Men när det gäller hur du ser på dig själv, gå inte runt och bär på den trasigheten i onödan. Det räcker nu. Gå inte runt och försök prestera din framtid. Du kommer inte orka. Och gå inte runt och se ner på människor som du egentligen behöver se och älska. Och vara med och föra till tro på Jesus Kristus. Det är ikväll, gänget. Du har möjlighet att blicka in i en annan spegel. Någon som säger verkligheten in i ditt liv. Nu ber vi. Jesus, tack för att vi får vara brutalt ärliga. Att vi får kämpa och fightas med mörkret. Men tack för att du tänder ett ljus i mörkret och att mörkret inte har övervunnit det. Herre, du ser den som kämpar med en bild av sig själv som inte är sann. Eller en bild av andra människor som är förvriden. Eller en bild av framtiden som är tuff. Herre, kommer något nytt ikväll. Ge en sån där härlig dos av din egen ande som ger syn för den som har skadad syn. Herre, jag ber att du ska räta människors ryggar ikväll. Att man ska gå härifrån med ett starkare självförtroende. Både när det gäller det inre men också det yttre. För varje människa här inne är unik och vacker och skapad av dig. Och Herre, ge oss en ny syn på andra människor. Och Jesus, ge oss ett starkt hopp. Låt oss se att du bär och äger vår framtid. I Jesu namn. Amen.
Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.